mankind. I det här avsnittet av politiken bland annat detta.
Hallaho har en sån här tanke att när oppositionen då håller på att grilla en minister så kommer det första och den andra och kanske den tredje. Då ger han ordet till någon från ett regeringsparti som då ställer sin fråga som inte alls har med det att göra.
Som är en jättesnäll fråga. Just det. Visst är ni jättebra regering?
Exakt, alltså frågan brukar vara att hur har ni lyckats så väl?
Marianne Sundholm, Fredrik Wahlström och Joakim Runt checkar in för ett nytt avsnitt av politiken där vi går igenom veckans politik. Det finns massa att prata om. Framförallt partimätningar. Eftersom det har kommit ungefär 100 partimätningar den här veckan. För egentligen alla val som man bara kan tänka sig. En mätning för kommunalvalet, en för välfärdsvalet, en för riksdagsvalet. Vilken ska vi börja med?
Nu börjar vi nog med kommunalvalet, tycker jag.
Och det är ju alltså SDP som rockar också där.
Första plats. Men nu är ju det intressanta här i de här mätningarna att det ändå går ganska bra för samlingspartiet i dem, i de här regionala mätningarna, alltså både i kommunalvalsmätningen och i välfärdsområdesvalsmätningen. Och tittar man tillbaka på de senaste valen så har samlingspartiet vunnit alla kommunalval sedan 2008. Och med sådana procent som har varit ganska lika som i den här mätningen nu, med senast 2021 21,4%, 2017 med 20,7%, 2012 med 21,9%. På andra plats alla gånger har Socialdemokraterna varit och på tredje plats Centern. Är det så det går nu också? Vad säger du, Freddy?
Det är svårt att, alltid när man får en partimätning skulle man vilja jämföra då och se på trender hur det har gått i förra. Men nu kan vi ju inte göra det eftersom i de förra partimätningarna frågar man hur röstar du ett riksdagsval. Men så du tittar på de förra valen, det kan vi göra. Det var förra gången, kommer jag ihåg, att det var ett katastrofval, ett riktigt dåligt val för Socialdemokraterna. Så nu om man jämför med vad de får nu, då fick under 18% i förra valet. Ja. Och nu om de får över 22 så ser det ut som de har gjort ett jätekliv. Naturligtvis har det ju så att stödet för Socialdemokraterna annars också har ökat här. Så att som du säger så skulle jag inte heller liksom låsa ut samlingspartiet ur den här tätstriden ännu. Men å andra sidan blir samlingspartiet första som de har blivit länge. Så det vet jag inte.
Nej. Slutsatsen kanske efter den här veckans mätningar är att det blir nog ett superspännande val för väldigt många av de här partierna. Det är inte riktigt någon som kan luta sig tillbaka. SFP skriker om ödes, eller några inom SFP skriker om ödesval igen. De gröna lever nog jättespännande tider, för särskilt i Helsingfors så ser det ju ut att gå jättebra för Vänsterförbundet. Och nu, alltså, dels i så här lokala mätningar, men också när man tittar på buzzen på sociala medier nu i veckan, meddelar den här Natalia Kallio att hon ställer upp för Vänsterförbundet. Alltså hon, författare och människorättsaktivist, och ihop med Alma, alltså artisten.
Nå nu?
Ja, okay. Så det här är liksom det här som, hon var också med i den här selfieskandalen, minns ni, Sanna Marins gäster.
På festen?
Ja,
ja just det. Ja.
De som var på lite fel plats och tog bilder.
Just det, så kallade Jauho-gäng. Ja.
Men det där syns liksom den här trenden att det där som kanske valde Socialdemokraterna när Sanna Marin ledde dem.
De vill inte baila med Antti Lindman.
Så nu,
inte ännu.
Nu sneglar de lite mer på Vänsterförbundet, känns det som. Så det där, alltså, att kan Vänsterförbundet gå förbi de gröna i Helsingfors åtminstone? Alltså, det är ju inte omöjligt alls. Och sen, alltså Socialdemokraterna, de kan ju verkligen inte luta sig tillbaka i det här valet. Alltså de har ju haft helt extremt höga siffror i alla partimätningar gällande riksdagsvalet de senaste månaderna. Men den där ledningen var ju inte lika stor nu i de här lokala. När man ställer frågan att vem skulle du rösta på i kommunalvalet?
Det är lägre faktiskt, när man frågar riksdagsvalet. Men då, Vänsterförbundet, så det verkar ju nu när man ser på de här, nu talar vi då riksdagsvalsenkäterna, så verkar det som den här Lee Andersson-effekten, då när de tog en jättebraksäker i eurovalet. Och vi lite satt här, eller kanske det var jag som lite funderade på att den kommer att avta, Minja Koskela kommer, de kommer att tappa sina. Men nu ser det ut som vissa väljare skulle ändå fastna i nätet, att Vänsterförbundet har fått bestående nytt stöd. Det vill säga, nu kretsar det där kring lite under 10% i de här mätningarna där man annars har hållit på och rör sig mellan 8-9%.
Ja.
Mm-hmm.
Vi har talat ganska mycket om Centern, men alltså, de hade ju bra i de här resultat i de här mätningarna, men det är ju lite annorlunda också. Bland annat så det där välfärdsområdesvalsmätningen har inte Helsingfors med, så både för de gröna och Centern blir siffrorna liksom lite felaktiga eller missvisande.
I kommunalvalsundersökningen sa Centern 14,5 och i välfärdsundersökningen 18,4.
Men om man jämför med de förra valen, att kommunalvalet 2021 och välfärdsvalet 2022, så har Centern lite mindre stöd än de hade i de här valen, både i kommunalvalet och i välfärdsvalet. Nu är det ju så att man håller på att jobba upp den här valmaskinen. Men jag tänker ändå att Centern har ju hållit på ända sedan tidig höst har de hållit på att slå på stora kampanjer.
Himla kaxiga har de varit.
Ja, just det. Slänga barnet i vargen. Men allt det här med de här Östra Finland special. Alltså, så länge som de har hållit på så tycker jag att det borde ha gett lite mer dividender än nu. Än vad det är nu i de här.
Men nu var det ju starkare än Sandfinländarna i alla fall. Ja. Det är kanske det man kommer se tydligast, att de får väljare tillbaka av dem. Men
och det ser ju mycket av Sandfinländarnas stöd nu också när man tittar på. Alltså det håller ju på att.
Ja, sen vet jag inte hur spännande Sandfinländarna tycker det här valet. Jag tycker det verkar som de har gett upp från början. Att de kommer inte att göra någon stor succé här och de kan använda det till att stärka sina positioner inför riksdagsvalet istället.
Jag tyckte det var lite liknande inför valet 2022 att Sandfinländarna inte riktigt orka skriva ihop ett ordentligt valprogram och sen det där åsatsar på riksdagsvalet istället. Och nu har vi ju då den här pervoidioten.
Ja, korkade perv. Men vad beror det på att Sandfinländarna inte är intresserade eller inte bra i ett sånt här kommunal lokalval?
Det är ganska mycket
vad är det som inte liksom matchar?
Och ha sig.
Är det roligt att sitta i välfärdsområdet fullmäktige, tror du? Eller?
Nej, det tror jag inte.
Det är också en resursfråga, tror jag. Att alltså, alla partier har begränsade resurser att hålla på och koncentrera sig på saker. Jag tycker att man ser, speciellt i kommunal- och välfärdsvalet nu, att partiledningen lite så här liksom låter någon helt enkelt, plockar någon inom partiet, någon strateger och låter dem skriva ihop det här att liksom, nu är partiledaren också finansminister och har gud i nog med att hålla på och vad heter det, strida mot oppositionen i riksdagen, så jag tror att hon helt suosiolla, som man säger på finska, liksom gärna ger ifrån sig ansvar helt enkelt
men i det valen. Det är då alltså helt bara strategi att prata om perversioner och sånt här.
Jag tänker att vi drar det liksom den vägen då istället.
All uppmärksamhet vi kan få bara.
Just det, och strategin är det att hållas på i rubriken fast man inte engagerar sig i själva valet eller sådär, eller politiken kring det.
Känner vi någon som låter likadan där på andra sidan Atlanten?
Några små detaljer, sen jag tittade på bakgrundssiffrorna så kan man säga att just Sandfinländarnas stöd, så nu läcker det åt alla håll. Det av de som säger att de förra valet röstar på Sandfinländarna, så säger en allt högre andel att de röstar nu på Samlingspartiet och sen och på Socialdemokraterna. Så det är nog, båda hållen.
Tänk det, så det går. Intressant.
Och sen en annan sak är nu det här läckage från Vänsterförbundet och de gröna till SDP, det här som du var lite inne på, Marianne, det verkar nu ha sina, att det här liksom det att det där SDP tar åt sig liksom, de rödgröna rösterna så verkar nu ha sina då i de här senaste undersökningarna.
Apropå kommunalvalet och välfärdsvalet för den delen, så har Svenska Folkpartiet också här under veckan presenterat sitt valprogram. Intressant i det här välfärdsvalprogrammet är att SFP går till val med att driva också icke-brådskande vård för papperslösa. Mm. Och det här gör man samtidigt som man i regeringen jobbar för att slopa icke-brådskande vård för papperslösa.
Ja.
Hur kan ett parti göra två saker samtidigt?
Nej, detsamma gäller att de vill att välfärdsområdena ska ha rätt till att bestämma att vill de ha dagskirurgi och nattjour. Alltså, de vill säkra rätten att behålla det här trots att regeringen har varit med och just att bestämma om var det ska finnas
fullskalig jour. Hur är det möjligt det här alltså, att ha två olika spår?
Men det beslutar på två olika plan. Alltså, det finns beslut som tas av riksdagen och sen finns det beslut som tas, eller som beslut som godkänns av riksdagen och sen finns det beslut som tas av välfärdsområden.
Så man kan göra det alltså. Man kan ha olika åsikter, olika linjer beroende på vilken organ man är. Och inte fundera desto mer på, vad ska vi säga, hur det ser ut.
Nu är det ju kanske att rekommendera att ha en tydlig linje inför sina väljare. Men ja, samtidigt är ju ett regeringsprogram ju alltid kompromisser mellan olika partier, så det får ju alla partier sina linjer igenom. Men ja, lustigt är det.
Det som jag lite tittar på är att SFP, det är som vanligt mycket förslag om hur man förbättrar och det där, förbättrar servicen, inför så att säga mer service, större normer, men talar om jag kommer rätt ihåg, rådgivning upp till 10-årsåldern. Samtidigt som det finns en diskussion, eller man försöker starta en diskussion om hur man ska prioritera vården i framtiden.
Vart och pengarna här, ska gå, ja. Vart pengarna hur de ska räcka till.
Och där har till exempel de här välfärdsområdenas, de som sköter om, alltså ledningen i dem, har talat om till exempel att i framtiden måste vi kanske dra ner på rådgivningen, alltså ha färre, mindre rådgivning, färre hälsovårdare i skolan och så här, att det är en sak som man då kanske måste... Jag vet inte vad sanningen är, men jag ser bara den här diskrepansen mellan att å ena sidan så säger man att vi måste börja tala om hur vi prioriterar och det, vi måste liksom ha färre av vissa saker för att kunna sen då ha mera för de som faktiskt behöver det. Men sen partierna där bland SFP som i programmen liksom bara lyfta på och lägga på mer, men våra löften är det att vi har mer av det här.
Så ska man, det är i val, vanligt i valtider att man lovar det ena och det andra. Men jag menar, de här, både Socialdemokraterna och de gröna som lovar att den här vårdgarantin ska tillbaka till 2 veckor och den 0,7 klienter per vårdare och så vidare. Liksom att inte vet jag hur realistiskt det är.
Sen talas SFP i sitt kommunalvalsprogram om att det ska vara mer språk, alltså i dagis. Det vill säga att man redan i dagis eller på dagis nivå ska få lära sig det andra inhemska. Och där har det kommit lite protester från kanske oväntat håll.
Ja, om jag läser åt er reaktioner på det här så får ni gissa.
Ja.
Jag har 2 olika politiker från andra partier.
Och vad ska vi gissa?
Vilket parti de hör till.
Okay.
Jag har översatt det här till svenska med hjälp av AI. Men det finns verkligen ingen anledning att utöka den obligatoriska undervisningen i svenska, utan det skulle vara bättre att avskaffa det obligatoriska kravet på svenska. Och så fortsätter det i den här linjen. Jag är medveten om att vi i Finland har strukturer som skapar ett behov av att kunna svenska, men dessa strukturer är skapade genom ett samhällskontrakt och kan också avskaffas genom ett samhällskontrakt. Jag stöder de svensktalandes konstitutionella rätt att få tjänster på sitt modersmål dock. Vilken parti låter så här?
Det låter väldigt sannfinländskt om du frågar mig.
Det är alltså Eva Tavasoli från De gröna, alltså invald i både stadsfullmäktige i Vanda men också i välfärdsområdes.
De gröna, det låter inte så grön det här.
Nej, hon skriver också att hon är medveten om att hon representerar en ganska avvikande linje inom sitt parti i denna fråga.
Men okay.
Jag tror inte att det här, ett sånt här som inlägg skulle tillåtas för en socialdemokrat till exempel. Eller vad?
Nej, när du säger det, det tror jag faktiskt inte heller.
Jag tror inte att det skulle vara okej.
Okay. Det skulle bli ganska mycket rabalder i partiet.
En annan, nu kanske ni inte behöver gissa mer, för det är samma att jag har skrivit från Samlingspartiet, alltså riksdagsledamot, har skrivit ganska så liknande, att SFP föreslår att man börjar studera svenska redan i daghemmen. Nej tack, verkligen inte. Och så går han in på förstås resursproblem, bla bla bla, men sen kommer han dessutom in på: ibland undrar man vad SFPs verkliga syfte inom politiken är. Visst är språkpolitik också politik, men ett trovärdigt parti borde väl ha mer än så. För SFP verkar det viktigaste vara de svenskspråkiga områdenas särskilda rättigheter och de ekonomiska överföringar som är kopplade till dem. Åland smakar på snus, skatteförmåner för chipsfabriker, svenskans särställning och så vidare. Det här alltså från regerings... kumpanen.
Ja, och han har väl ganska rätt.
Det brukar ju alltid vara alltid andra partiers medlemmar som har hemskt mycket åsikter om motståndarpartiet. Varför kör ni inte de här frågorna som man egentligen själv är emot?
Men alltså ganska otroligt. Han skriver rakt ut att det obligatoriska kravet på svenska bör avskaffas på alla skolnivåer och ersättas med ett valfritt andra språk.
Det skulle betyda slutet för officiella tvåspråkigheter.
Ja, men precis. Det är ju det som inte går hem hos någon där av de här. Att liksom att har man ett
Men ni sa att alltså Socialdemokraterna skulle aldrig tillåta någon att skriva så som De Grönas vandaledamot gjorde. Hur stark, vad ska vi säga, svensk linje har Samlingspartiet?
Nu hade de ju just lanserat sitt, när de lanserat sitt valprogram och hade en valkryssning, så hade de faktiskt, inte vet jag hela valprogrammet, men största delen av det åtminstone, om inte hela, på svenska, vilket är ovanligt. Alltså jag har reagerat inför flera val att det har varit så usselt med svenskspråkigt material hos Samlingspartiet. Okay, ja. De hade till och med någon tillställning på den här valkryssningen på svenska, att man fick komma dit och öva sin svenska. Och där undrar jag nog, att vad liksom, vi har ju talat om det tidigare också, hur Socialdemokraterna flirtar hos svenskspråkiga och vill ha liksom, de svenskspråkiga som har röstat förut på SFP och är missnöjda med regeringen, så vill man locka över till vänstersidan. Men vad ska Samlingspartiet locka med? Alltså, hur ideologiskt, hur skiljer man sig? Om man är svenskspråkig, vad ska Samlingspartiet rösta för att, alltså göra för att locka svenskspråkiga väljare som tidigare röstar på SFP? Hur är de liksom ännu mer högre än SFP?
Ja, just det. Ja, eller, okay. Ja.
Vad är liksom...
Men att översätta ett valprogram till svenska, du hade ju själv översatt det där med AI idag, men jag tror att igenom det är AI, ja. Det blir billigt så...
Ja,
men på tal om de gröna så det där, Socialdemokraterna är ju ändå, har alltid varit en tvåspråkig arbetarrörelse, alltså gröna som ett arbetarparti, så fanns ett svenskspråkig och finspråkig arbetarrörelse, det har alltid funnits liksom det partiet, men det har ju inte Samlingspartiet på det sättet, och inte gröna heller, för det är egentligen inte så ovanligt att det kommer sån här som Eva Tavasolis inlägg från de gröna. Det har ofta varit enskilda gröna som har det där propagerat för frivillig svenska, till exempel Osmo Soininvaara sa när han slutade i politik, så att äntligen slipper jag den där jäkla obligatoriska svenskan.
Aha,
när någon i officiell ställning tvingades, vad heter det, förstå eller tala svenska.
Okay.
De har ju en liten minoritet inom partiet som har jobbat för att liksom stärka just tvåspråkigheten, och de hade,
alla tycker partier, jag,
de har haft det också som motion på någon parti där de ska stärka sin svenska.
Alltså,
de
faktiskt, ja, just den förra nu när du säger, så minns jag att plötsligt var där 2-3 motioner som handlade om svenskspråket. Det tror jag mer har att göra att ordförande för den gröna svenska föreningen är mer aktiv typ än den förra.
Ja, sen partisekreterare Anna Moring är också ett svenskspråkig. Men det är ju, ja, som du säger, det är ofta att det hänger på några eldsjälar.
Sen har ju riksdagen öppnat under pompa och ståt här under veckan. Alexander Stubb, presidenten, att tala. Enligt vissa ledamöter talar han alldeles för försiktigt, och enligt andra ledamöter så använder han alldeles för svåra ord i sitt tal. Sen var det ju val av ny talman också, och det brukar ju gå ganska lätt, eller så går det inte lätt. Som till exempel år 2010. När Sauli Niinistö skulle väljas till talman, och han fick så få röster av riksdagsledamöterna, han fick 89 stycken. Och det ledde till att Sauli Niinistö började sura och sa, jag vill inte bli talman. Och det ledde till att man snabbt måste gå rota i rullorna och hitta ett prejudikat gällande hur man skulle göra. Och det prejudikatet hittar man från år 1907, när Per-Erik Svinhuvud hade valts till talman. Och så hade han tagit emot det med orden, jag vill inte bli talman, men jag accepterar att jag valt det. Så kunde man gå till Sauli Niinistös rum där han satt och sura. Och så visade man det här, så han, okej. Och så gick han med på att bli talman. Jag tror att han sa sådär. Halla-aho fick 105 röster i det här talmansvalet. Mm. Och det var ju inte heller någon jordskredsseger.
En föll bort för att Petter i Orpa tittade på sin telefon för länge.
Alltså han satt och scrollade och missade omröstningen.
Ja. Det var nästan lika roligt som då när Mikko Ollikainen gick med sin lapp och inte lämnade in den.
Låtsades lägga den, ja. Men alltså idén är att talmansposten ska gå till det näst största partiet.
Det största regeringspartiet,
ja. Och det är någon sorts liksom sådär gentlemanna, gentlekvinna överenskommelse. Vad är det här bråkande med att inte ge många röster då? Det är bara för att protestera och säga att jag tycker inte om gentlemanna överenskommelsen eller?
Man tycker om gentlemanna överenskommelsen, men man tycker inte om Halla-aho. Det är nog helt enkelt personen Halla-aho som många har svårt med och inte kan rösta på honom. Nu ska vi komma ihåg att Halla-aho fick bara 91 röster förra året. Och så att han har ju nu liksom vunnit 14 ledamöter.
På sin sida.
På sin sida. Med sin, vad heter det, charmerande talmansskap.
Men det har ju varit tal om, alltså anklagelser om att han inte låter oppositionen tala till tillräckligt?
Jo, det är mest, kritiken har ju ändå kommit mest från oppositionen.
Jo, förstås, och vad är det oppositionen kritiserar?
No, bland annat att hans utspel på sociala medier är politiska och han borde vara opolitisk som talman. Åtminstone mer opolitisk än vad han är. Och sen alltså hur han beter sig till exempel under frågestunden, och det här har jag hört många kommentera, att de där frågestunderna i riksdagen ser annorlunda ut och att det är mera regeringspartierna som pratar och okay, att det inte liksom tas emot lika många talturer från oppositionen.
Jag har alltså själv märkt. Jag är inte säker på om det är flera regeringsledamöter som talar, men Halla-aho har ibland en sån här tanke att när oppositionen då håller på att grilla en minister, så kommer det första och den andra och kanske den tredje, och så finns det fem andra oppositionsledamöter som vill fortsätta. Men då ger han ordet till någon från ett regeringsparti som då ställer sin fråga som inte alls har med det att göra.
Som är en jättesnäll fråga. Just, visste ni jättebra regering?
Exakt, alltså frågan brukar vara att först räkna upp något jättebra som kommunminister har gjort, och så är frågan, hur har ni lyckats så väl? och då kommer liksom oppositionen av sig där i sin det här grillnings.
Och det har ju ändå flera frågor, så blir det liksom mindre tid sen också för nästa fråga från oppositionen, och mindre liksom att det blir bråttom under den här frågestunden.
Men alltså, finns det några regler? Det finns inga regler. Ja. Så han får göra så här?
Han får göra, och i själva verket så Matti Vanhanen, som var förra talman, den som har kommit fram med den här kritiken, och så var det Sannfinländs riksdagsledamot Sanna Antikainen som bara riksdagens informationsbyrå räkna ut hur mycket talturer de här båda talmännen har gjort under sin tid. Och där kommer ju fram att Halla-aho har gett fler talturer till oppositionen än vad Matti Vanhanen gjorde. Men det är ju Matti Vanhanen talar om sådär kvalitets liksom, innehåll. Det vill säga Matti Vanhanen säger just det här att Halla-aho tycker om att avbryta sådär grillningskalas hos oppositionen med att ge ordet till det där. Varpå Halla-aho ju svarar att ja, men Vanhanen under hans tid, han brukar göra så att fast Sannfinländarna var största riksdagsgrupp, så gav han ordet oftare till Samlingspartiet som var näst största oppositionsgrupp.
Okay.
Så där grävde han då upp gammal kroll.
Okej. Hej, sen
blir du klokare nu?
Jag blir inte alls klokare, men jag förstår åtminstone vad diskussionen handlar om. Sen lite kuriosa gällande den här första frågetimmen här i torsdags. Jag läser att Centerpartiet har undrat hur näringsminister Ville Rydman från Samlingspartiet på förhand kunde veta att han skulle få en fråga mitt i allt under den här frågetimmen. För det ska inte ministrarna veta, utan mitt i allt så hade Centerpartiets Mikko Savola, riksdagsledamot, fått ordet, alltså oppositionen. Och sen började han ställa en fråga om säkerhet och underhåll och hur mycket, vet ni, sed vi har på lager om det skulle bli kris eller någonting. Samtidigt som han börjar prata stiger Ville Rydman upp från sin plats med riktning ministerbåset, så att han är passligt vid ministerbåset när Savola säger, så nu vill jag ställa min fråga till minister Ville Rydman, hur bla 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 bla, och sen svarar Ville Rydman. Nu är det flera centerpartister som har lagt ut på sociala medier, hur kunde det komma sig att Ville Rydman tajmar den här promenaden till sin ministerplats utan att kunna veta att han skulle få den här frågan?
Han är synsk.
Sen har vi en mycket rörig och mycket svår etnisk diskussion som har brusat upp gällande rörelsenus ordförande Jallis Harkimo, som också vill bli Helsingfors nästa borgmästare. Och etniska diskussionen handlar om huruvida han är Sibbo-bo eller Helsingfors-bo. Iltalehti har grävt fram att han alldeles för några dagar sedan har lagt ut texten i Helsingin Sanomat om hur han är född i Helsingfors. Han har bott 10 år i Munksnäs. Sen har han bott på Drumsö i 20 år. Efter det så har han bott i Helsingfors centrum. Samtidigt så har någon grävt fram ett YouTube-klipp från 2021 där han lägger ut texten om hur otrolig Sibbo-bo han är. Att han alltid spenderar somrarna i Sibbo för att sen flytta dit med familjen och bo där året om. Sen har han byggt hus i Sibbo. Och
det har ju funnits hemma hos-reportage från det här, alltså både hans eget hus och hans sons hus och liksom fantastiska villorna där i Sibbo.
Ja, och alltså vill du ställa upp i Helsingfors kommunalval så måste du vara skriven i Helsingfors.
Det här har han löst genom att skriva sig i en lägenhet i Töle, där han också har haft valvaka. problemet nu bara de senaste dagarna är att det har kommit fram att den här har varit uthyrd också på Airbnb med orden, så här står det: välkommen till vår rymliga presidentlägenhet med tre sovrum i hjärtat av det livliga området Töle i Helsingfors. Va? 190 kvadrat.
Ja, ett litet kryp in.
Ja, och grannarna har nu, eller alla möjliga har skvallrat om att de nog inte bor där utan det hyrs ut.
Ja, och Harkimo själv sa att det där Airbnb-grejen, så det var i höstas.
Ja, den har blivit kvar där på sidan.
Men den senaste recensionen är bara några veckor gammal från Airbnb-lägenheten. Mm. Vilket är lite konstigt. Mm. Nu är den bortplockad därifrån.
Ja. Fina bilder var det.
Ja.
Jag tänker också att om man vill bli borgmästare i Helsingfors och har bott de facto, bor i Sibba i vad heter det, ett stort hus och har byggt en stor stadsdel i Sibba eller håller på att bygga en stor stadsdel i Sibba i akt och mening att ta bort resurser från Helsingfors och skryta med att Sibba kommer att bli det stora nya, liksom södra Sibba och Sibba strand blir det stora nya fina att flytta bort från Helsingfors. Och sen om man ska bli borgmästare i Helsingfors så det där, tänker jag att kanske väljarna eller Helsingforsborna på något sätt kan se lite snett på det här.
Sen har det blivit gräl på sociala medier.
Om det är någonting som har blivit klart den här veckan igen är det att det är många samlingspartister som avskyr Jallis Harkimo för de har verkligen gått åt honom.
Från botten alltså av sitt hjärta.
Att hur är det nu riktigt det här med när hans valslogan var att han ska vara en finsk borgmästare, att det är han inte då kanske mer än en borgmästare från Sibbo liksom. Och då svarar Harkimo med att fråga från vilket land är samlingspartiets kandidat och syftar då på Sasonov.
Det var så det var.
Ja, det var så det var. Och bakgrund då att hans pappa är det återvändare. Alltså, Sasonov själv är född i Helsingfors, men hans pappa var ingermanländare.
Ingermanländare, ja.
Och det här,
men det var då bara på grund av efternamnet som Harkimo ser sig föranledd att slänga en sån här grej.
Och det här tolkade, nu, den här gången gick Samlingspartiet ut med stora rasistkort. Att, jag menar, med tanke på hur tysta de har varit när deras regeringskumpan Sannfinländernas medlemmar har sagt det ena och det andra rasistiska. Så nu var det liksom...
Den där Harkimo.
Jäklar vad han är rasist, den där Harkimo. Och... Ja, klart det inte var snyggt. Det var ju inte, alltså inte säger man ju sådär, men ändå intressant den här skillnaden tycker jag.
Men det som du säger, alltså det, hur liksom jättearga och triggade samlingspartisterna blir varje gång Harkimo förs på tal. Alltså till exempel Mattias Pajola som är en av dem som har hållit på att skriva ganska mycket, Helsingforspolitiker, han är också specialmedarbetare för utrikesministern. Han skrev så här på Twitter då att Harry Harkimo är den lägsta sortens lögnare som finns. Och du har sjunkit ännu lägre.
Okej. Då är det lågt.
Men nästa gång jag träffar Jalli ska jag sjunga åt honom, har jag tänkt. För att testa det här. Jag ska sjunga att en del har frågat och somliga undrar. Och se vad han svarar. Om han då svarar att kan man ta starkt när det blixtrar och dundrar. Så då vet vi.
Vad är det du sjunger? Alltså?
Simbavisan.
Simbavisan. Tassarna
bort. Huttar och lunkar.
Ja. Och Jallis Harkimos parti Rörelse Nu, de hade också någon sorts, inte kampanjöppning inför kommunalvalet.
Alltså, jag trodde det var en kampanjöppning.
Du trodde att det var
det? De skickade ut ett mejl och sa att kom och hör vad vi tycker i kommunal och det där, vad heter det?
Välfärdsområdesvalet.
Just det,
men välkomvalet. Vi talade ju förra veckan om att partierna har en massa olika strategier för att få oss att springa dit. Men du blev lurad.
Jag blev lurad igen fast vi hade talat. Fast vi hade sagt det. Harry Harkimo tycker om att prata om rikspolitiken. Han har ju många åsikter i rikspolitiken. No, i varje fall, jag frågar honom ungefär, men vad tycker han då inför de kommande valen? Vi kan lyssna på honom istället.
Och vi fokuserar oss på riksdagsvalet. Vi samlar nu en kandidat till riksdagsvalet. Man vet inte om det blir riksdagsval på hösten eller blir det om två år. Det ser ju inte så bra ut för ekonomin och inte för regeringen, för de får ju ingenting till stånd, de gör inga nya beslut överhuvudtaget. Då kan det hända att det blir tidigare riksdagsval.
Det brukar ju inte hända ofta det i finsk politik.
Nej, men nu går allt så dåligt att nu finns det en möjlighet att det skulle kunna hända.
Varför man är
de irriterade på honom?
Men alltså han ska bli då borgmästare, sen koncentrera sig på nästa riksdagsval som kommer att hända nu i höst eftersom regeringen så skit att det blir nyval.
Vi får tre val i år alltså.
Ja, och dessutom en Harkimo som är både borgmästare och statsminister och välfärdsområdes fullmäktige.
Sen kanske Sibbo blir huvudstad.
Fortsätt höra av dig om du vill till politiken. Ställ frågor, ge kommentarer, ge ris om det känns så. Vart ska man mejla Freddy?
Politiken @yle.fi.